Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Hedersvåldet som du har varit med om, vad hände där?
Jag har ingen erfarenhet av svenska killar så där, men då snackar vi om andra problem när det kommer till svenska killar. Då kanske det är mer, han kanske prioriterar alkohol och festar.
Det var så mycket tecken och signaler. Jag var så kär och jag var så beroende och jag ville ha min familj kvar liksom. Vi hade fått barn. Det var liksom allt ifrån att han kunde komma hem med rivmärken på ryggen och kom med de lamaste ryser. Ja, men jag var så naiv.
Hallå, det här är podden Han är en bebis med mig Lina Taha.
Och med mig Aya Said.
Och med mig Florentina Laiki.
Som vanligt, det är vi tre alltid alltså. Hand i hand.
Hand i hand genom
livet. Mot
vatten
och eld. Eld och vatten. Ja. Men vad ska vi prata om idag tjejer?
Ja, vi ska prata om otrohet och ska man kasta killen eller inte?
Och så ska vi prata om en tjej som har träffat en kille som är invandrare. Men vad tycker familjen om det?
Ja, men innan vi börjar, vad händer i era liv? Det är snart nyår fan.
Alltså jag börjar tänka, hur fan ska jag fira nyår? Du vet, man ska inte fira det med familjen, men jag vill ändå bara hoho, ut och vad vill.
Ja, alltså det är livets dilemma.
Aj, man... Du är alltid på äventyr, vad ska du?
Ja, nej men jag kommer förmodligen vara i hemlandet, Irak.
Ja, du ska åka. Okay.
Över nyår, jag tror det ja. Så att vi får se hur det
hoppas,
blir.
Hoppas.
Ja, det är mest om jag blir insläppt eller om jag får åka tillbaka. Men åker jag tillbaka, då ska jag festa. Ska
jag. Men tänk, alltså brukar ni, för jag tänker så här, jag vill inte svara min familjs känslor. Jag är liksom... Vill vara med dem, men samtidigt, I don't, förstår du? Så jag vet inte.
Har du firat på det senaste året med familjen?
Förra året gjorde jag inte det, då var jag i New York. Men varenda år annars.
Yeah. Oh my god, were you there when the bomb dropped? Eller vad säger man?
Bomb dropped, ja, men jag tänkte faktiskt gå dit. Vet du, jag ska inte ljuga, jag börjar så här, jag börjar noja och tänka om någon bara slipper en bomb där eller så där, alla samlas. Så jag bara, jag ska inte vara i närheten.
Vi ska presentera veckans gäst och det är Kristina, du är 34 år, du bor i Malmö och du har väldigt spännande livshistoria med dig. Hej Kristina!
Hej allihopa!
Hey.
Oh, du är den äldsta som vi har haft som gäst.
Det ska bli... Jag känner mig gammal då.
Nej, absolut inte. Tvärtom, vi ska ta del av dina erfarenheter och vi ska suga ur dig allting. Kristina, dina föräldrar är religiösa, du har erfarenhet av hedersvåld, men du valde till slut att lämna. Snälla Kristina, du måste berätta detta.
Jag valde att lämna för att jag kunde inte leva som jag ville och det som jag är övertygad om, det som känns rätt för mig. Jag känner mig väldigt styrd, mycket skam, mycket skuld, rädsla. Och jag känner liksom att det här säger emot mig. Jag är väldigt frågasättande sedan jag var barn. Så det gick inte att ställa frågor, det gick inte att frågasätta, utan det bara var så. Och det köpte inte jag ju äldre jag blev. Jag uppväxt bara med mamma. Pappa stannade kvar i Libanon. Men,
du är från Libanon?
Jag är från Libanon, ja.
Är kristen libanes?
Ja, precis.
Och då har jag faktiskt hört att det brukar vara väldigt strängt, alltså strikt när det kommer till kristna...
Ortodoxa. Min mammas familj.
Ja, och då är det väldigt... Alltså det är typ... Det är som, lika liksom strikt som hos oss i muslimer, liksom, när det här med oskuld.
Ja. Jag träffade en familj nu när jag var i Stockholm som var också libaneser, kristna. Mm. Och han, alltså brodern var helt ju psycho. Han var min syster ain't going nowhere without me. Jag bara, va?
Men Kristina, berätta snälla, vad ville din mamma som inte du ville?
Ja, mamma, om jag ändå visste vad hon ville. Hon ville liksom både vara libanes och svensk. Så att det var svårt för mig som ena dottern i familjen att liksom veta vilken, vad ska jag vara. Liksom. Mamma, hon var väldigt rädd för vad hennes bröder skulle tycka och vad hennes föräldrar skulle säga och så. För att hon kunde bli hotad och hon kunde liksom bli kontrollerad. De försökte kontrollera henne och så. Och likadant började henne med mig ju äldre jag blev. Och vissa saker ansågs vara olämpliga. Hur jag klädde mig, hur jag pratade, vilka jag träffade, vad jag gjorde. Det var haram, det var aib. Oj, jag ska översätta dem.
Ja, men förbjudet liksom. Ja, det är skam. Det är skam.
Säger ni haram också?
Vi säger haram också. Mycket haram har jag fått höra.
Mm. Ah, men alltså det jag diskuterade med min vän då. Vi bara frågade varandra. Hon är kristen och jag är muslim. Och vi bara tänkte, libaneser som är kristna, får de festa? Fick du festa liksom med killar ute på nattklubbar och så? Eller vad?
Nej, det fick jag inte.
Okej. Okay. Trots att alkohol förekommer inom kristendom och det är liksom inget konstigt alls.
Nej, jag fick helst inte det. För att det handlar mer om att om någon får veta, om någon ser och så här.
Liksom det handlar om alkoholen, det handlar om alla folk. Människor som är där.
Ja, det är också det här liksom att man ska göra någonting dumt och så i samband med alkoholen eller av kompistryck.
Det här hedersvåldet som du har varit med om, vad hände där?
dels har jag fått se hedersvåld mot min mamma och jag har fått själv uppleva det i form av hot. Till exempel så träffade jag en kille när jag var i tonåren, en muslimsk kille, ungefär min ålder. Jag fick smyga mig till honom, vi träffades i smyg och så. Så träffade jag på min morbror, typiskt nog så bor de rätt så nära hans område. Och min morbror hotade att han skulle döda mig om han såg mig i närheten av hans hem igen. Och jag hade inte mycket att säga tillbaka. Jag bara,
det var i Libanon?
Nej, det var här i Sverige.
Det var här i Sverige. Oj.
Precis, du låter jättechockad, Lina, men det händer ju jävligt ofta här
i Sverige. Ja, jag vet. Men
det
alltså...
Jag
tror.
Ja. I know.
Men det var alltså här i Malmö då, eller?
Ja, det var här i Malmö.
Hur lämnade du det här bakom dig? Eller vad gjorde du? Vad var det som fick dig? Var det någon speciell händelse som gjorde att du tänkte bara nej, nu räcker det fan?
Ja, faktiskt. Alltså de sista par åren som jag liksom hade kontakt med mammas familj. Jag var ju mycket tyst. Alltså jag sa ju inte vad jag tyckte och kände. Jag höll mycket inom mig. Och det har blivit rätt så häftiga diskussioner med mormor som är mega religiös. Alltså det kunde vara att de dömde andra. Det var mycket prat om att det var fel att gifta sig med, vi säger muslim till exempel. Mm. Eller att man inte ska... ljuga eller att man inte ska leva på ett visst sätt. Mycket dömande av hur andra väljer att göra. Men så upplevde jag att de vuxna, mormor, de sa mycket sånt som de tyckte andra gjorde fel. Men det passar inte med vad de själv gör. Det är dubbelmoral där. Och det har jag svårt för. Liksom. Mm. Faktiskt en av de största anledningarna till varför jag valde liksom att nej, nu får det räcka. Det är, jag är medial, så jag håller på med tarotkort och änglakort och änglar och så.
Oh my god.
Du måste spå mig.
Du måste spå oss! Nu låter vi som hela han är inte... Hela han är inte vi...
Nej, men jag kände bara att du behöver spå mig först. Jag behöver ta reda på saker och ting.
Ja då, absolut ingen fara. Ja, det fixar vi. Det var liksom så här att det är haram och det är häxeri och det är magi.
Det är haram inom... magi är haram, alltså förbjudet en synd inom kristendom också.
Mm. Men att spå är ju inte det. Magi. Det är att kunna läsa stjärnor, eller?
Alltså, att spå är inte magi alls. Alltså, det har ingenting med trollkar eller så här att göra. Utan det är liksom, det är också från Gud.
Det är en gåva som vi människor har fått. Så jag börjar ifrågasätta, men ni kan be till det här helgonet. Men att jag ska be till och ha kontakt med den här ängeln, det går inte för sig. Det ska vara liksom just Jungfru Maria eller Sankt Elias eller vad det nu är. Alla religioner har ju sina...
Ja, precis.
Helgon och så här. Så det var dels mycket att det var mot vad jag gjorde, att jag spådde. Och jag hjälper ju människor när jag liksom vägleder dem med mina tarotkort och med min medialitet. Mm. Och det känns bra för mig, men det var fel sätt för dem. Och sen en annan sak som vi kommer att komma in på sen, det här med otrohet. Mm. Och herregud, och det här med att ljuga falskt. Alltså svära på Bibeln till exempel i ren lögn. Och jag visste ju om, jag ställde fråga. Jag menar inte att hänga ut någon, men jag ställde frågan liksom, har du gjort detta? När jag svär på Bibeln till exempel. Jag har inte det. Och det visste jag redan.
Dubbelmoral då? Alltså du kände att det var, den ena stunden så ger de dig en bild av kristendom, den andra stunden så går de själva emot det.
Precis.
Mm. Men handlade detta om inte familjen utan handlingarna, deras handlingar, eller handlade det om religionen?
Alltså det var handlingar och religioner. För jag ser ju också religionen i stort. Alltså inte bara inom mammas familj då till exempel. Det kan även vara pappas. För jag har ju varit mycket i Libanon också. De har ju också tagit avstånd ifrån. Pappa är maronit. Alltså katolik kan man säga. Mm. Och de är väldigt traditionella. Och jag fick inte ens gå ut med mitt ex då. Jag fick inte gå ut för att man får inte lov att liksom röra en kille eller göra någonting innan man är gift till exempel. Ja. Och det är också...
Det är som islam. Men för man frågar liksom under vilken tidpunkt du vände mot din familj och blev liksom självständig.
Handlade det om någon specifik ålder eller handlade det om att du blev inte modig nog typ att säga från, eller handlade det om att nu är det för mycket motsägelse, nu är det för mycket idioti som sägs att jag klarar inte av det längre. Mm. Alltså vilket, var det både och eller var det kanske, vad var det?
Helt bröt jag i september i år.
Ja,
det är augusti, september.
Ganska nytt.
Okay. Det är ganska nytt.
Det är ganska nytt, och då menar jag att jag hade gett flera chanser och man känner liksom ändå att jag ska inte vara så och så och så. Men någonting inom mig skriker att nej, det här är inte jag. Det här vill jag inte.
Men hur är det nu? Träffar du inte din familj?
Nej. Det gör jag inte, bara mina syskon. Men mina syskon har heller ingen kontakt med övriga.
Tack så jättemycket Kristina för att du är här och delar med dig. Och jag vill bara säga tydligt, för att jag sa i början att jag känner igen det här beteendet från kristna libaneser. Men jag vill också påpeka att det gäller ju inte alla kristna libaneser.
Jag har också tänkt mycket Lina på det här med liksom, olika religiösa grupper och så. Men jag har kommit underfund med att det där är kultur.
Mm.
Det är inte islam och inte kristendomen är skilda, utan det är kulturen och de traditionella könsrollerna.
Ja, könsrollerna.
De har ju funnits i så många år, sedan 1930-talet. Ja.
Det är de gamla normerna som vi försöker bryta.
Och nu ska vi vidare för att prata om ett av de inläggen som har kommit till Facebookgruppen Honey and the Bees, som vanligt liksom, inget nytt. Men vi ska prata om ett inlägg som är ganska vanligt. Många tjejer skriver alltså just om det här problemet som vi kommer att diskutera. Det är en tjej som har varit ihop med en kille i 3 år och de har ett jättebra förhållande och allt det här, men... För 2 år sedan så var han otrogen på en fest. Han var full och han visste inte liksom vad han gjorde. Och ja, han sa ju förlåt för det, men hon kan ju fortfarande inte släppa det här även om det har gått ett tag och så. Hon tänker på det. Jag förstår liksom vad hon menar. Man kan ändå inte gå vidare. Alltså, vad brukar man säga? Forgive but not forgot.
Ja, men jag ser det så här, om jag nu får säga vad jag tycker. Jag ser det så här att när du ska förlåta människor som varit otrogen mot dig, gör inte det överhuvudtaget förrän du har förstått exakt varför den här människan var otrogen. Och du ska se i din kille att han förstår varför han var otrogen. Mm. För fattar inte han själv varför han gjorde det han gjorde, så kan det hända igen. Om du förstår varför det händer, och jag ser att min kille är så medveten om varför han själv gör det han gör. Han berättar för mig, nu förstår jag varför detta hände. Betyder inte att jag tycker det är okej. Jag förstår det. Och sen därefter så får jag säga till mig själv, kan jag förlåta detta eller inte? Och inte bara det, utan du måste vara ärlig mot dig själv. Liksom. Är jag självsäker nog för att kunna förlåta detta och gå vidare? Mm. För många av oss har riktigt dålig självkänsla. Och när en sån här sak händer så vill vi förlåta, för vi vill ha killen kvar. Men vi mår så dåligt av vårt eget utseende, vår egna personlighet och allt det här. Så att minsta lilla kommer förstöra oss. Och en sån här grej kan förstöra en människa som inte alls är självsäker. Och det är lite där också, man får rädda sig själv lite ur en sån situation genom att akta sig om man vet att man inte är mentalt stark nog. Mm. Det är min åsikt.
Men Kristina, vad tycker du om otrohet? Har du varit med om det?
Ja, jag har varit med om det. Jag håller med Florentina om att liksom, det är viktigt att personer som har varit otrogen kommer till insikt med varför hände detta mig? Vad var det som brast? Liksom? Och samma sak med partnern som är att det är väldigt lätt att säga att jag förlåter det för man vill det. Men en annan sak att verkligen göra det och inte låta detta liksom, vara kvar. Mm. Och tyvärr som vi har hört innan och det stämmer. Om tilliten är lite skadad så är den svår att få tillbaka.
Jag skakar lite på huvudet. Yeah. Jag har varit med om det själv i förhållandet som jag har nu. Så det är kanske inte min snubbe vill att alla ska veta. Men det har hänt och en hel del vet om det. Men grejen är, det hände early on och jag tänker säga, jag tror inte att han kommer gå och sätta någon annan nu så fort vi bråkar. Liksom. Mm. Det trodde jag förr. Mm. Och det är på grund av att vi har byggt den här tilliten nu och på grund av att den här människan har visat för mig att jag skäms så mycket för det jag gjorde. Det var helt onödigt. Jag fattar varför jag gjorde det. Vi har brutit ner varför det hände. Vi bröt ner hela kvällen och varför jag ringde och tjatade innan någonting ens hade hänt. Och jag var så här, men gå hem med dig. Varför ska du vara ute nu? Bla, 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 bla. Och han säger, men jag gör ju ingenting. Varför skyller du på mig när jag inte gör någonting? Och då tänker han, jag är skyldig ändå så jag kan lika bra göra det. Såna här tankar kan vi bryta ner och prata om. Och sen, get over it. Sen har jag haft mina stunder också. Jag är inte robot, jag är människa också. Jag har haft mina stunder där jag bara tänkt, du vet, kanske kolla på hennes huvud och bara typ, men varför just henne? Och varför så här? Och tycker han om detta mer än det här? Jag hade mina sådana perioder också, men det gick över ganska snabbt för att jag kunde inte.
Du förstod det?
Ja, jag förstod det för mycket för att
liksom hänga ut mig på det. Jag hatar dig för att du har övertygat mig om det här. Alltså, men för mig på riktigt, alltså för mig var otrohet bara liksom att du har en annan människa i tanken, sexuellt då. Det är otrohet för mig. Det är, alltså, det är fortfarande otrohet egentligen. Men du har fått mig, Florentina, att förstå det här på ett helt annorlunda sätt. Att jag till liksom, hur ska man säga, till nivån att jag kan prata med min partner om att, ja men, varför har du gjort det här? Och verkligen vara lugn. För att jag kan förstå det någorlunda. Och man behöver inte acceptera det. Precis. Bara för att man har förstått det. Men det är fint att kunna förstå det. För att det är bara du som växer i det. Det är bara det, jag tror verkligen att det är bara en,
alltså. Men hur ska man veta om man vill eller om man kan komma över det på riktigt?
Ja, men det är det man, du måste rannsaka dig själv. Du måste analysera dig själv. Lyssna inte på dina vänner, lyssna inte på din kille, lyssna inte på någon. Lyssna på dig själv till slut och bara typ, ej.
Men hur, alltså, fan då? Alltså,
det får ske ett mirakel, jag vet inte fan. Alltså, man måste verkligen, alltså, prata med sig själv. För att gör du inte det, för många tjejer säger, jag hade gått med en kniv och huggt tjejen och killen tillsammans och bla bla bla. Ja, vad kommer du fram till då? Alltså jag undrar på riktigt, rannsaka dig själv och säg till dig själv, vill jag komma fram till en lösning? Vill jag lösa det med honom? Vill jag vara för mig själv? Vad vill jag göra? Att hugga någon kommer aldrig vara lösningen på något.
Nej, precis.
Du kommer inte komma fram till något.
Och tänk om han inte ens vill vara med den här personen. Alltså, tänk om han har gjort det för att han inte ens har kanske känslor.
Precis.
Fan, men kan vara.
Kristina, kan du berätta om det? Du sa ju att din kille har varit otrogen. Kan du berätta om den gången? Vad hände?
Ja, jag var... Jag upptäckte det när jag faktiskt var höggravid med min första son. Jag hittade, inte för att jag vet vad jag gjorde, men jag hittade en kondom i hans jackficka. Jag skulle hämta något pengar, jag vet inte var. Och jag frågade honom liksom, varför har du en kondom i jackfickan? Då fick jag en ursäkt som att, ja men min kompis la den där, något sånt.
Hej då.
Jag stod där höggravid och jättekär. Jag köpte inte det han sa, men jag lät det gå. Så tänker jag, din kompis vet inte alla om att du förlovar och har stadigt förhållande.
Alltså snälla, det är det typiska. Man ska alltid komma och blanda in kompisen och brorsan och kusinen och släkten. Alltså,
men jag fortsätter.
Jag köpte det då och så, eller jag låtsade köpa det. Men det var så mycket tecken och signaler. Jag var så kär och jag var så beroende och jag ville ha min familj kvar. Liksom. Vi hade fått barn. Det var liksom allt ifrån att han kunde komma hem med rivmärken på ryggen och kom med de lamaste ryggsäck. Ja, men jag var så naiv. Jag var så naiv.
Så det var liksom inte bara att det hände någon gång att du fann något tecken, utan det var pågående. Det där är ju fan hemskt.
Ja, det, ja.
Men Kristina, du som har varit med om otrohet, vad är ditt sista råd till den här tjejen i läget?
som jag var inne på innan, att kan hon verkligen komma över detta? För att det kan bli en osäkerhet som följer med henne. Mitt råd till henne är att prata med honom, kommunikation, mycket, mycket viktigt. Är hon osäker nästa gång han ska gå ut, nästa gång han ska dricka, följ med henne ut, gå ut tillsammans. Det kan också vara jättebra. Eller så får han, om han känner en osäkerhet där han dricker, att det kan hända igen, så får han att det blir spriten. Om inte han kan hantera den.
Mm. Helt rätt.
Nu ska vi prata om ett av alla anonyma inlägg som kommer in till gruppen Honey and the Bees. Det handlar om en 17-årig tjej som är helsvensk men som nu har träffat en utländsk kille. Och hon vet att hennes föräldrar är rätt skeptiska till utländska killar när det kommer till mycket flyktingar, alltså nu när det har kommit mycket flyktingar till Sverige. Och hon menar ju att ja, familjen har en dålig bild av utländska killar på grund av hur de beter sig mot tjejer. Hur ska hon göra?
Alltså ärligt talat, jag förstår. Jag förstår att man kan ha en sån här bild. Men det jag inte förstår, det är att det liksom bara är inriktat mot invandrarkillar då, och inte liksom alla killar. För att det här mönstret av att killar inte kan behandla sig på ett rätt sätt, det finns ju i alla olika samhällen i hela världen.
Men jag är så jävla trött på det här att man hela tiden ska fokusera på var folk kommer ifrån och inte kommer ifrån. Och det känns som att man tänker liksom... Och om det kommer en människa från till exempel, vad ska man säga, Palestina, Kosovo, whatever, och beter sig på ett visst sätt, så behandlar vi folk som att alla som kommer från det landet är last cause. Alltså man kan inte hjälpa någon, ingen kan förändras. Och det är det som stör mig jävligt mycket. Varför tror man att när någon kommer till Sverige eller någon är uppvuxen i Sverige, whatever how they may be och vilka traditioner de än kommer med, varför tror man att det... ingen kan förändras. Det stör mig också lite, du vet, att man tror att man kommer med stenåldern.
Fast vänta lite. Alltså egentligen, länder som är lite utsatta för krig, utsatta för konflikter, dessa länder stannar ju kvar i sin utveckling egentligen. Så att jag kan förstå att killar, många män eller människor eller kvinnor därifrån kommer med en föråldrad synsätt på livet och saker. Så jag förstår liksom var den här fördomen har växt upp ifrån faktiskt.
Okej, men det är det här som...
Menar du då alltså mentaliteten och de här utvecklingsländerna som inte är lika långt i utvecklingen,
ja,
utbildning och sjukvård som
ja, men alltså det handlar, i västvärlden? Men det handlar jättemycket om att Sverige har liksom haft fred hur länge som helst.
Yeah.
Och man har hunnit sitta ner och reflektera över exakt alla dessa tankar. Reflektera över men det är därför vi har feminism till exempel. Så det är lite det jag menar med att man kan inte förvänta sig då att det kommer människor som har varit i ett krig, som har fått prioritera om vad man ska äta och vilket tak man ska ha över huvudet.
Men nu drar ni alla utländska killar över en kam.
Men jag tänker så här, jag försöker tänka från pappas perspektiv. Kan ni förstå då att vi säger nu jag heter Magnus och jag är 54 år gammal och min kära dotter, du vet, hon vill börja dejta och sånt. Så tänker jag, min egen erfarenhet är att svenska killar är ganska lugna. Vissa tänker att svenska killar kan vara pushovers, vissa tänker, förstår du vad jag menar? Men om man själv tänker, jag är en lugn människa, jag är uppväxt i ett svenskt hem, jag vet att här är det safe, jag har hört mycket skit om att de här gör så här, de här misshandlar, de här har de här hederskulturen, de här, kan ni förstå då att en farsta är fett orolig när det handlar om ens 17-åriga dotter? Och absolut, att man tänker liksom, nej men det är bättre att stanna här för jag vet att det är safe.
För det är ju bara massa fördomar och det stämmer inte, svenskar och irakier kan vara lika lugna.
Ja, det är det jag menar.
Så kan vara de lika hypa också.
Det är det också jag menar med det här med att man har fördomarna. Och att man kanske förstår att människor kan ha vissa fördomar. Men sen måste ju farsan också vakna upp och educate himself.
Men det handlar inte om, förlåt mig, det handlar inte om fördomar. Jag har erfarat det här alltså flera gånger. Och visst, jag har inga erfarenhet av svenska killar sådär. Men då snackar vi om andra problem när det kommer till svenska killar. Då kanske det är mer att... han kanske prioriterar alkohol och festa innan innan Netflix and chill. I don't know. Men jag menar på att så här är det ju alltså om vi tittar på majoriteten och sättet de här människorna som bor i dessa länder tänker på och har fått utrymme till att tänka på. Deras behov är ju inte uppfyllda. De kan inte komma till att prioritera sig själv och sina tankar för att de är fast i ett mönster av att ja men vi måste skydda, vi måste äta, de här grundläggande. Och finns inte de grundläggande där, då kan människan inte utvecklas till ett annat stadie.
Kristina, du klappar åt eller pekar åt dig.
Ja, eller
tycker att hon fick med det där?
Alltså, när det gäller det här med att utvecklas och liksom, kunna komma vidare till en annan nivå, det är helt rätt att människor måste få känna en trygghet, vare sig det är barn eller vuxna. Annars kommer man inte vidare i utvecklingen. Alltså, det gäller både mentalt och kroppsligt och allt det där. För det händer liksom så mycket att det går tillbaka. Så att där finns ju både fördomar och där finns ju faktiskt också en verklighet med hur det ser ut. Och jag tror överlag att svenskar är rädda för att liksom prata om detta, för att de är så rädda och bestämmer som rasister. Mm. Men faktum är att vi utländska själva är rädda för andra utländska.
Exakt. Det är det jag menar. Och det var det jag försökte komma fram till. Vi ska liksom inte sitta och förstjärna, för att egentligen, alltså det här är pretty much facts. När vi pratar om dem, det är då jag tror att när vi blir medvetna, när vi vågar sätta liksom ett finger på att där ligger problemet, då kanske vi kan liksom komma vidare och börja prata om okej, men hur hjälper vi dem att integrera dessa tankar som inte liksom är där än?
Det är mötet. När man träffar varandra. Man måste ge helt en annan chans. Ja,
känner ni då också att den här 17-åriga tjejen då, att det nästan blir, eftersom hennes familj kanske väljer att vara ignoranta just nu, känner ni då kanske att den här 17-åriga tjejen, det blir hennes ansvar att se till så att det här mötet sker? Förstår ni vad jag menar? Det blir en väldigt ung tjejs ansvar att educate hennes familj och göra dem obekväma så att de måste lära sig nya saker och de måste
liksom man verkligen ta en hänsyn till en rasistisk pappa?
Jag vill inte säga att han är rasistisk. Alltså jag vill inte säga det, för så fort vi säger det här med rasistiskt, det vi menar också, då vågar man inte ens prata om saker och ting, då vågar man inte, för att om han har funderingar, alltså det är det som är så sjukt. Tänk om man tar hem en, låt oss säga Hassan, och sen han vill egentligen fråga honom, hur är det i din familj? Alltså, gör din farsa så här mot din morsa, eller har ni de här traditionerna? Han vill egentligen ställa de här frågorna, men han vågar inte göra det, för så fort han gör det så blir han en jävla rasist.
Kan vi inte prata om okunskap istället för rasism? För att det handlar ju mer om det. Eller inte okunskap,
rädsla
kanske.
Också.
Rädsla, men också att man värderar ju människor olika. Men i det här fallet så värderar ju, det handlar inte om människan, för att pappan känner inte människan. I det här fallet så handlar det ju verkligen om fördomar.
Men om vi ska slutligen ge slutligen ge råd till tjejen, vad ska hon göra? Kristina?
Jag hade argumenterat, alltså mina föräldrar har försökt liksom få dem i den här killen en chans att träffa och liksom försökt vinna deras förtroende. Alltså att de ska lita på mitt omdöme, och vill de ha ett eget omdöme så får de ju ge den här personen en chans. Så det är väl bättre att träffa honom än att jag ska behöva gå ut och göra detta i smyg. För att det är ju ännu värre. Det skapar ännu mer oro och brist på tillit. Vad gör hunden och så här?
Bara få dem att förstå det här med att det är mycket bättre att jag sitter här hos er, med er, framför er och umgås med en människa än att jag gör det bakom rygg, helt enkelt. För åtminstone så har ni någorlunda kontroll, någorlunda för att lära ni känna honom. Så på alla sätt så är det ju så mycket bättre än att gå runt och smyga.
Precis som varje vecka så ska vi fråga vad det är som hon har några skönhetstips med sig. Kristina, hej, har du skönhetstips?
Ja, det har jag. Faktiskt kokosolja.
Ah.
Kokosolja kan man använda till mycket. Huden, tänderna, munnen, håret. Jättebra.
Tänderna, det har jag faktiskt inte hört. Jag har hört så mycket om kokos. Gör det vitare?
Ja, det gör det.
Men nej, du har redan vita tänder.
Det är Oral-B. Nej, jag ska inte göra reklam nu. Ja. Men hallå tjejer, alltså vet ni vad, jag lyssnar på en podd som heter Ihop med Josefin, och alltså jag reagerar sjukt starkt på att de faktiskt, alltså det kändes som att de typ nedvärderar en häst, typ så. Men jag är rädd för, men jag fattar inte hur kan man snacka om djur på det sättet, som att de är farliga eller de har mindre hjärna eller vad det var nu var. Nej, mina hästar.
Du får gå in och lyssna också, jag vill veta vad de snackar om.
Ja, jag ska in och lyssna och se sen. Men vill du vara med och gästa podden, skriv till Madeleine, HB-producent Nilsson på Facebook. Och vill du diskutera någonting speciellt, vill du diskutera hästar eller annat, hör av dig också. Kristina, tack för att du gästade oss idag, och tack för att du delade av dig av din erfarenhet. Det var väldigt lärorikt.
Faktiskt.
Tack
så mycket.
Tack
ska ni ha. Ja. Tack. Hej då allihopa.
Ha det så bra.
Hej då.
Hanne and the Beast-podden produceras av produktionsbolaget Munk.